Underbart. Tack Rebecka och gänget. Men det är bara sådana människor, eller en sån som Janne, eller du kanske. Alltså det är så, det finns så mycket engagemang, så mycket hjärta som görs utifrån den här gemenskapen som är så vackert. Du kanske står i liksom en grej och sen så ser man inte så mycket av det andra som sker. Men tänk när Janne berättar här, ja men vi, jag är med missionsrådet sen. Vi vet lite mer om det här. Vi får de här rapporterna och så ser man vad blir av det här. Du får höra, ja men vi samlar in och sen så kanske julklappar som vi skickar ner till Rumänien varje år. Eller det, ja men nu gick det iväg några kläder, en container ner till Rumänien. Ja. Och sen så blir det människor som berörs där bakom. Sånt engagemang, så glad för den här gemenskapen, för den här kyrkan. Så klappa dig själv lite på axeln eller klappa den som sitter bredvid dig på axeln och säger heja dig, vad bra du är. Och vad bra vi är tillsammans. Om 2 veckor börjar vi en ny serie som vi kallar för Vad... Väldigt, vad så... Ser ni? Ja, där. Ska vi se om det kommer upp någonting på vägen? Nej, ni får jobba på det ett tag. Vad kärleken gör, står det där snart. Utifrån andra Korinthierbrevet 5 så säger Paulus så här: Kristi kärlek tvingar mig. Kristi kärlek tvingar mig. Det är lite så här, ja, vilket uttryck. Och det handlar om Kristi kärlek driver mig, precis står det i den översättningen. Det är lite olika. Ett fokus på de människorna som inte är här idag, men som vi vill ska vara här snart. Ett fokus på de människorna i vår stad, i vår närhet, som ännu inte vet att Jesus älskar dem så mycket att han gav sitt liv för dem. Här talar Paulus om att Kristi kärlek, det är en sån drivkraft. Det kärleken gör i mig, det är att den sträcker sig ut mot andra människor. Vad kärleken gör i våra liv, vilka konsekvenser som det får för oss. Men det börjar i maj månad. Idag ska vi stanna vid en liknelse av Jesus som på 2 meningar målar upp någonting så, det är så stort, det är så vackert och det är så bra. Alltså Jesus är ju helt suverän. Och liknelserna är ju ofta så innehållsrika. Vi hade i oktober hade vi Lukas 15, den förlorade sonen, eller den återfunna sonen, eller den otacksamma hemmavarande brorsan, eller vad den heter. Gå gärna in och lyssna på dem igen. Och du som inte upptäckt det, på vår hemsida kan man lyssna på all förkunnelse. Har du en poddapp i din telefon så kan du prenumerera på, så att så fort det läggs ut en ny predikan så säger det pling och sen så kan du lyssna på den igen. Det är så bra. Och våra tekniker som är där bak idag, ljud och bild, är fantastiska. Det brukar ta ett par timmar, precis. En applåd. Oj, så bra. Så bra är det. Och de som är där bak, de märker man bara när det inte funkar. Det är lite otacksam uppgift som nu. Liksom, ah, men datorn hängdes lite igen. Ah, vad gör vi? Då märker vi det. Annars, det bara funkar. Det bara låter. Det bara... Bäst är ni. De brukar lägga ut predikan så ett par timmar efter att gudstjänsten är slut. Så finns den att lyssna på nätet. Missa inte den möjligheten. Nu ska vi läsa ifrån Matteus kapitel 13 och vers 40. Matteus 13 och vers 44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den, gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Herre, nu tackar vi dig för det här ordet. Tackar dig Jesus för den liknelsen som du berättade för dem som lyssnade på dig då. Och Herre, vi lyssnar på dig idag. Och därför ber vi dig att du ska låta de här orden göra i oss det du vill att de ska göra i oss. Herre, hjälp oss att höra din röst i våra hjärtan. Hjälp oss att höra din röst i vårt liv när du talar till oss. Och din kärlek som berör oss och hur du vill forma oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Himmelriket är likt en skatt. Himmelriket, Guds rike, står ju för alltså livet med Jesus. Allt det som Jesus är, han bor i oss, hans herravälde i våra liv. Allt det han har för dig och mig, vad det innebär att leva med honom, det beskrivs i termer av himmelriket. Och här beskrivs det som en skatt. Om vi säger en skatt, då tänker vi inte fastighetsskatt utan en annan skatt. Så får vi olika associationer. Låt höra. Om jag säger skatt så tänker du på? Sjörövare. Daniel ska alltid ställa till det. Vi struntar i Daniel. Och ni andra, vanliga människor, vad tänker du på? Skatt. Guld. Dyrbart, diamanter. Man ser det framför sig, eller hur? Det är värsta skatten får vi fram här på bilden nu. Där kommer skatten. Det är en stor kista med massa guld och juveler. Det är bara, oh! Skatten. Hur många filmer, sagor, böcker handlar inte om skattletande? Och skattfinnande i de filmerna som slutar lyckligt. Man får tag på grejen liksom. Det är bara, yes, vi hittar den! Vi är rika! Ja! Livet löser sig och så levde jag lycklig. Resten av mitt liv, jag vinner. Jag fick tag på skatten. Vem vill inte hitta en skatt? Och den här bilden målar Jesus upp av Guds rike. Sätt ihop dina associationer med en skatt och sen så lägger du ihop det med Guds rike. Därför glömmer vi sjörövarna. Även om det finns en sjörövare med den här bilden också. Guds rike, livet med Jesus är så dyrbart, så rikt, så fantastiskt att det bara, wow! Det är lite wow-faktor på livet med Jesus. Det är fantastiskt, det är stort, det liksom uppfyller mitt liv. Det är vinst varje gång. Gud är så god. Gud vill mitt bästa. Gud vet mitt bästa. Och vill leda mig in i allt det goda han har. Han både vet och vill. Så Guds rike är som en skatt. Vi kan ju ibland, kanske har varit lite olika i olika tider, men även nu tänker jag, du och jag, att liksom vi som kyrkor, när vi tänker tro, vi hamnar lite mycket i du skall icke. Alltså en förbudsmentalitet, en, liksom att jag får inte tanke. Och det här kanske är den bilden som för en människa som ser på kyrkan utifrån kanske är en ganska vanlig bild. Jaha, du är kristen, då får inte du. Det är ju spännande att associationen till kristen, det är någon slags negation. Du är kristen, då får inte du. Och visst är det så att Bibeln uppmanar oss att hålla oss borta från vissa grejer. Det här är synd, gör inte det här, Jörgen. Det här finns liksom inom dig, lite girighet, lite själviskhet. Släpp inte fram det. Så visst finns det ett mått av du skall icke. Men det kan ju vara lite svårt att stå emot frestelser och annat med bara en förbudsmentalitet. Jörgen, du får inte. Tänk så här, om vi tänker ekonomi. jag får inte slösa bort mina pengar. Jag ska inte köpa det, jag ska inte köpa det, utan jag måste liksom, jag får inte slösa bort mina pengar. Ja, men jag vill ju så gärna. Nej, nu får du inte slösa bort pengarna, Jörgen. Ah, håll i dig. Och på den här sidan så finns det en resa till Australien. Kanske dyka, resa till Stora barriärrevet och simma med delfiner. Finns det delfiner i Australien? Kanske finns det. Blir det svårt då att ha mitt sparkonto? Här lägger jag in pengar. Nej, det är klart jag inte köper det här. För jag ska ju till Australien. Yes! Då blir det ju superenkelt att lägga bort det här. För jag har en vacker dröm, en vacker bild som skjuter på, som jag längtar efter. Hit ska jag! Jag gör ju all skillnad i världen. Nej, nu får jag inte. Eller jag längtar till Australien. Och någonstans tänker jag att den här bilden som Jesus målar upp i den här liknelsen är ju lite förbudet eller resan till Australien. Alltså Guds godhet, det är som Australien, det är skatten. Jag längtar till skatten, jag längtar till Australien, jag längtar till Guds rike, det finns i Australien också, men även i Trollhättan. Men det är inte förbudsmentaliteten, du får inte, gör inte, utan jag vill ju ha skatten. Att Guds rike, Guds goda, det han har för mig, det blir en motivation, det blir en drivkraft som också gör det enklare att hålla borta det här i mitt liv som inte är önskvärt. Om hunden har tagit ett ben som man inte får ha, vad gör man då? Jo, men då ger man han ett större ben som man kan få bita i. Då släpper han med glädje liksom det han håller i munnen. Att sikta på det goda, det större, så släpper jag en del av det som inte är bra för mig. Så att se, förstå, veta, bara liksom veta djupt i mig. Att det Gud har för mig, det Gud har för dig, det är en skatt. Det är guld, silver, juveler. Inte på det sättet då, men om du tänker bilden. Det är någonting så dyrbart, och att det finns en längtan i mig. Att jag sträcker mig faktiskt mot det här. Jag förstår att det Gud har för mig, det är godare än någonting annat. Det Gud har för mig är inte begränsande, hämmande, något som håller mig nere. Bara läsa skriften. Psaltaren säger på några ställen, du ställer mina fötter på rymlig plats. Det Gud har för dig och mig, det är en skatt att längta efter. Det är vinst. Skatten i åken, att längta efter den, Guds goda. Men i den här texten, i den här liknelsen, vi får ju tänka, det är ju bildspråk, så att det är ju alla bilder haltar lite grann. Men vi tänker bildspråket här. Liknelsen säger att det fanns ju en förutsättning för att man skulle få tag på den här skatten. Vadå? Jo, han behövde köpa åken. För att få tag på skatten, för att skatten skulle bli liksom hans, så behövde han köpa hela åken. Det står ju inte vilket skick den här åken var i. Men, och mina jordbrukskunskaper är ju ganska begränsade. Men en åker, alltså den, vad har den? Den har ju stenar och rötter och gropar och lera och pinnar och elände. Liksom. Det är ingen gräsmatta. Det är ingen golfgreen, utan det är en åker. Och man kan säga så här, alla gillar skatten, men ingen vill ha åkern. En bild är ju det här av vandringen med Jesus, som jag är en dyrbar skatt. Men den ligger på en åker. Och ibland tänker jag så här, att när jag ser på våra liv, ibland så snubblar vi över motgångens stenbumling. Ibland faller vi ner i det uteblivna bönesvarets grop. Ibland fastnar vi i väntans lera. Ibland är det lite hård jord. Livet innehåller svårigheter. Tron innehåller kamp. Och det är ju också så här att Gud ibland puttar ut dig och mig på åken. Va? Är Gud inte god? Absolut, han är mycket godare än vad vi kan förstå. Varför puttar han då ut mig på åken där det finns stenbumlingar och gropar? Jo, för att han har någonting ännu bättre för dig. För han vet att, Jörgen, du behöver den här stenbumlingen i ditt liv. Du behöver lära dig att hantera, när du har liksom lärt dig hur den här stenbumlingen funkar, hur man kan rulla bort den, då har du växt som människa. När du har fått vara i den här väntans grop, eller var det väntans lera? Ja, det var det. Det uteblivna bönesvarets grop en period, så kommer du förstå mer av mitt hjärta. När du har suttit fast i väntans lera en tid, så kommer du ha lärt dig att jag har en annan tidsram än vad du har. Så Gud puttar ibland ut oss på åkern, ställer oss bland svårigheter. Det här är ingenting som är unikt för den här texten. I Bibeln ser vi det här gång på gång. Anden förde eller drev Jesus ut i öknen för att frestas av djävulen. Jesus, han skickar iväg lärjungarna över sjön till en stad på andra sidan, och by the way, det kommer en storm på vägen, grabbar. Tack för den. Vi åker ju på ditt uppdrag, Jesus, och så kommer en storm. Jajamensan. Visste Jesus om det? Ja, men det är klart han gjorde. Så det här att det finns lite stenbumlingar, lite gropar på vägen, det är ju en del av vandringen med honom. Gud puttar ibland ut dig på en stenig, lerig åker för att du ska växa. Gud leder dig ibland in i svårigheter för att din tro på honom ska fördjupas. För att bli en skattfinnare eller en skattvinnare, så behöver jag köpa hela åkern. Det här kan ju gälla, alltså den här bilden funkar ju på många områden i livet. Kroppen, om man vill ha en sund och vältränad kropp, då behövs lite tid på åken, eller hur? Man behöver jobba lite för att få skatten, den snygga kroppen. Relationer. Tänk så här, äktenskapet, det är en fantastisk skatt. Vilken glädje. Jag och Britta, vi brukar ibland titta varandra djupt in i ögonen och säga, vet du, jag är så glad att jag är gift med dig. Och det brukar ofta vara när vi har träffat andra människor, så kommer man på att ha en fantastisk fru. Vilken tur att jag inte är gift med den där människan. Det är ju fantastiskt att vara gift med Britta. Ni kan inte vara det, men jag kan vara det. Alltså, äktenskapet är ju någonting stort, vackert. Det är en skatt. Det är någonting ljuvligt. Men du som är gift, har varit ett tag, du vet att, ja, men den ligger också på en åker. Att ibland är det lite kamp, ibland är det lite stenigt. Skatten glimmar ju inte lika mycket varje dag. Det finns en åker omkring detta som är så vackert. Men för att få det här vackra, så behöver jag ju gå liksom all in. Jag behöver ju köpa hela åkern. Jag ger mig till dig i nöd och lust. Med både åker och skatt. Hela dig och hela mig. Det finns någonting vackert. Jag köper hela åken för att få skatten. För att det är i den överlåtelsen som det vackra finns. Det går inte att plocka russinen ur kakan ur en relation. Jag kan tänka församlingen. Den här gemenskapen. Vilken skatt. Vilken glädje. Så vackert. Guds församling, pingstförsamlingen i Trollhättan, är en skatt. Amen, det tog jag. Jag tänkte, jag hoppas att det är någon fler som tänker så. Det är så läckert. Men det är också tjänande när jag är lite trött. Det är också att älska de som är lite knöliga och svåra. Jag tror alla vi har någon människa eller två eller så som man bara fattar mig inte på. Vet, den här kalla, han är bara han är bra, men tänk om alla var som Daniel, inte Daniel förresten. Han var, det var ju skör. Ja, men du har ju såna människor. Någon som är lite sådär. Men tänk också på så här. Att kanske det är så att på någon annans knölig lista så står det ditt namn. I någon annans ögon så är det du som är den där. Ja, han är ju bra, men. Så att man har lite ödmjukhet inför sig själv och gentemot andra. Det är en del av församling också. Att tjäna när man inte riktigt hinner eller orkar eller tycker att jag har faktiskt viktigare saker att göra. Att leva nära en människa som är lite knölig. Men att älska ändå. Varför? För att få tag på skatten. För att vinsten ska bli min. Jag ger mig in i en ofullkomlig gemenskap. Det finns en skatt i åkern som heter församling. Vi kan se på Jesus själv. Han räddade världen. Det finns fantastiska hyllningar i Nya Testamentet som beskriver hur han avstod från allt. Antog en tjänares gestalt. Gav sitt liv och därför ska alla knän böjas. All ära ska till honom. I himmelen, liksom i Uppenbarelseboken, ser vi gudstjänsten. De ropar liksom ära till Guds lam. Det är ju vinst. Det är ju skatt. Det är bara yes! Men det står ett kors på en åker. Det fanns ju en smärtans åker som Jesus behövde ta också. Far i himmelen, om det är möjligt, låt denna bägare gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill. I Getsemane, när det på något sätt drabbar honom så hårt. Far, finns det en möjlighet att skatten kan vinnas utan att smärtans åker behöver passeras? Och far i himmelen säger nej. Smärtans åker behöver finnas för att korset ska ge den skatten som finns. Jesus säger vid andra tillfällen att just att ge upp sig själv, dö bort från sig eget. Det finns så mycket av att förlora någonting, ta någonting för att få guldet, för att få vinsten. Det går inte att plocka russinen ur kakan. Din och min åker, smärtans åker, det kan ju vara förlåta den som sårar dig igen. Den som fäller den här kommentaren och så förlåta igen. Säger Jesus, hjälp mig och släppa det. Hjälp mig att förlåta. Det kan vara att kliva in i tjänande när jag kanske tycker att någon annan ska göra. Att köpa hela åken för att skatten ska bli min. Vad innebär det för dig idag? Ja, det lät jobbigt här. Det var roligare med skatten än med åken. Men det finns ju någonting i texten också som Jesus, hur han beskriver den här mannen. Han såg skatten. Yes, kolla! Jag måste ha det här! Oj, är det en stor åker? Vad gör han? Han säljer allt han äger. Köper åkern. Och han gör det, hur då? Jo, med glädje. Han köpte åkern med glädje. Han satsade allt. Släppte det som var. Ja, nu kör vi på det här. Han vill inte lite kamp, det är lite smärta, det är rötter och ler och gropar. Yes. Come on. Jag tar det. Han gör det med glädje. Varför? För resan till Australien. Alltså för det goda som Gud har. för skattens skull, den var värd allt. Det är ju skatten som är drivkraften. Det jag längtar efter, det Gud har för mig, Guds rikes alla välsignelser, Jesus i mig. Och då blir ju inte den här stenen som ska rullas undan eller vad det är, då blir ju inte det, ah, jag måste väl, jag borde. Utan okej, jag ska ha skatten, då kör vi. Jag ska till Australien och då lägger jag, liksom, då tar jag det också, det här andra. Jag vill ha vinsten. Då blir det inte massa måsten och borden. Vad tänker om du och jag kanske kunde leva mera som skattsökare än som en åkerinspektör? För det är ganska lätt att se den här åken. Det är ganska lätt att se stenbumlingarna och svårigheterna och det här bökiga. Men att jag får leva med en attityd, ett hjärta, en längtan som är mera en skattsökare än en åkerinspektör. Tänk för dig och mig här idag. Behöver du en förnyad bild av skatt? Behöver du en förnyad bild av vad Jesus har för dig? Vad din tro, relationen med honom, vad det skulle kunna vara, göra i ditt liv? Att det faktiskt är värt allt för att få det som Jesus har vunnit åt mig. Han sålde allt för att få tag på. Är det mitt hjärta? Är jag beredd på något sätt att köpa hela åken, kliva in i församlingsgemenskapen med allt vad det innebär? I den relation du står i? Ja, det innebär det här också. Det är vardag, det är att slipas, det är att formas, men det finns en skatt. Så att leva mera som skattsökare än en inspektör av en åker. Med längtan att få vara skattfinnare. Och det finns en glädje i det också. Att veta att det hela tiden finns mer. Och att faktiskt, även du som har vandrat med Jesus länge, du har bara börjat se hörnet på kistan. Det finns så mycket mer. Gud har så mycket mer för dig. Har du upplevt glädje i tron? Ja. Du har sett lite grann på beslaget på ena hörnet på den här kistan. Du kanske bara har börjat. Var finns glädjen, kraften, allt det som man har? Vill du bli en skattfinnare, en skattsökare? Ha den attityden. Herre, jag vill ha skatten. Därför köper jag hela åkern. För jag vill ha det goda du har för mig. Amen. Ska vi stå upp och be tillsammans?